Här börjar Nära elden, den andra delen i serien om livet på Solhaug av Toril Torup, översatt av Saga Egmont, redigerad och anpassad till svenska av Emma Eriksson, inläst av mig, Amelie Tinnadotter Norby, för Saga Egmont. Kapitel 1. Solhaug gård, 7 juli 1924.
Vad i helvete har du tillåtit dig själv att göra? Mot min dotter?
Tryggve klev ut ur stallet. Han gick rakt fram till Johannes, som försökte backa men stötte ihop med Fritzer. Tryggve petade honom i bröstet upprepade gånger med pekfingret.
Far, snälla!
Serine bad sin far att behärska sig, men det var för döva öron.
Jag hade höga tankar om dig, Johannes. Jag försvarade dig till och med inför folk som var skeptiska till om du var rätt man för Serine. Och så visade sig att du är en svekfull djävul. En man som inte vet hur man respekterar sin käresta, som springer efter andra. Bara ge dig av härifrån.
Frustade fadern ilsket genom näsan.
Lämna min gård.
Serine var tvungen att ingripa. Om de inte pratade ut om det som hänt skulle det gå ut över dem alla tre. Hon var tvungen att förhindra att de skildes som fiender. Om de gjorde det och folk fick nys om att något hade hänt skulle ryktena spridas snabbt. I en liten by som deras, där alla kände alla, skulle folk börja prata och ställa frågor till varandra.
Far, det Johannes har gjort är oförlåtligt, men snälla, för min skull, låt honom förklara sig.
Hennes far andades så tungt att hela hans bröstkorg höjde och sänkte sig.
Jag skulle inte ha lånat ett öra till en sån förrädare, men det är du som bestämmer. Förklara dig.
Han gav Johannes en dömande blick. Men tro inte för ett ögonblick att du blir lämnad här ensam med Serine. Hon kanske väljer att tro på dina vänliga ord och ditt falska smicker, men tro inte att jag kommer att göra detsamma. Serine blev förvånad över att hennes far reagerade med sån ilska. Hon kunde inte minnas att hon någonsin sett honom så upprörd tidigare. Men hon förstod varför. Hennes far hade aldrig tolererat svekfullhet, och särskilt inte mot dem han älskade. Han var nog alldeles förbluffad över att Johannes verkade vara den värsta sortens människa. Hennes far hade alltid haft höga tankar om Johannes, vilket gjorde sveket desto större. Själv svalde hon den smärtsamma klumpen i diafragman. Hon var också chockad, men inte lika förvånad som fadern. Det kändes onaturligt att hennes far skulle stå som en kil mellan Johannes och henne. Men hon visste att det var lönlöst att be om att få tala med Johannes ensam. Det var skamligt att Johannes hade förrått henne, men det var ännu mer skamligt med hennes far närvarande.
Johannes, ja.
Serine hade föreställt sig att hon skulle kunna fråga ut honom med iskall och nykter röst. Men hon lyckades med nöd och näppe undvika att brista ut i gråt.
Vad fick dig att göra det?
Jag vet inte. Jag vet inte, stönade Johannes. Eller jo, det vet jag väl egentligen. Som jag sa så var jag upprörd över incidenten med min far. Och det hjälpte inte att jag kände mig illamående av svartsjuka när jag såg dig med Levion. Jag var en lätt måltavla när frästerskan stod framför mig.
Frästerskan? Det krävs två för att vara otrogen, vet du.
Jag vet, svarade Johannes uppgivet. Jag tänker inte skylla på... Han gjorde en paus i sista sekunden. Jag tänker inte skylla på henne. Jag lät mig ryckas med, men det var som om hon visste att jag var svag. Som om hon visste att jag behövde någon där och då.
Serine kände att det var en svidande anklagelse. Iselin hade tröstat honom.
Jag skulle ha stöttat dig, Johannes, om du hade låtit mig göra det.
Johannes suckade och gav hennes far en irriterad blick. Det är det som plågar mig också, Serine. Jag tyckte inte om att du dansade med Levion, men jag borde ha tagit det för vad det var. En oskyldig dans. Jag borde ha sagt att jag inte gillade det och jag borde inte ha sprungit iväg förblindad av ilska. Då hade vi säkert haft en trevlig kväll och jag hade inte blivit frestad av någon annan. Frågorna brände inom Serine, men allt kändes så onaturligt nu när hennes far stod där. Hon var tvungen att hålla tillbaka sina känslor, även om hon ville skrika och dunka nävarna i Johannes bröstkorg. Även om hon ville gömma ansiktet i händerna och gråta. Han förtjänade att se hennes tårar, det stoet. Och hon skulle inte ha